lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Välkommen att tillsammans med mig fortsätta Vägen genom Bibeln. Vi har nu kommit till kapitel 4 i Apostlagärningarna, som handlar om hur förföljelsen mot de kristna börjar, men också om hur andens kraft fortsätter att verka genom Jesu efterföljare. Vi ska här i kapitel 4 se på resultatet, det vill säga konsekvensen av Petrus andra predikan. 5000 blev frälsta. Sedan blev apostlarna satta i fängelse för deras predikan om Jesu uppståndelse. Att saduceerna, som förnekade uppståndelsen, reagerade starkt mot uppståndelseförkunnelsen var ju bara väntat. Men tänk att prästerna plötsligt gjorde gemensam sak med saduceerna, som eljest var deras motpart i de flesta disputer. Vi läser Apostlagärningarna kapitel 4, vers 1 och 2. Medan de talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och saduceerna, som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till det som skett med Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. Vi ska uppmärksamma att det var fariseerna som sett till att Jesus blev korsfäst. Dessa var alltså fiender till Jesus när han vandrade här nere på jorden. Det är alldeles klart att det var få av dem som blev frälsta. Men vi vet att farisén Nikodemus, som också var rådsherre, och Josef från Arimatea och Saul från Tarsus blev Jesu efterföljare. Säkert blev även andra fariseer frälsta. Saduceerna var ett religiöst politiskt parti som utövade ett stort inflytande på det högre prästerskapet i Jerusalem, även om deras inflytande var mera politiskt än religiöst. De var bittra fiender med fariseerna, men stod tillsammans med fariseerna i sitt fiendskap mot Jesus. Saduceerna var liberala och förnekade uppståndelsen. De liberala teologerna är idag de största fienderna till evangeliet, det vill säga de liberala religiösa ledarna som säger att de är födda på nytt, men inte tror hela Bibeln. Dessa är våra dagars saduceer, som förnekar Guds ord både med sina läppar och sina liv. De vill ställa till besvär för alla som predikar en levande tro och Jesu uppståndelse. För dessa kan du mycket gärna predika om Jesus som vår vän, men när du förkunnar att det inte finns frälsning i någon annan än Jesus och att han dog för våra synder på korset och att han är uppstånden och ger sin helige ande till den som tror, då reagerar de kraftigt. Ja, då avslöjas den moderna saduceen. Vi läser verserna 3 till och med 7. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro, och tillsammans var det nu omkring 5000. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla av överste prästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Och det pekar då tillbaka på den lame som blivit botad. Teologi kan världen argumentera mot, men ett enkelt, personligt och levande vittnesbörd, stadfäst med åtföljande tecken, är det inte lika lätt att bara avfärda. Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Ja, den helige andes dolda kraftkälla och Jesu namns auktoritet och kraft är okänd för världen. Tron på Jesus var något högst eländigt i världens ögon. Den är stackars timmerman från Nasaret som så eländigt måste sluta sina dagar på ett kors. Vilket nederlag, sa världen. Men dessa skröpliga fiskare som blivit iklädda kraft från höjden visste att tron på Jesus var den seger som övervunnit världen. I Johannes första brev kapitel 5, vers 4 och 5 står det i Bo Giertz översättning. Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen. Och detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Vem kan övervinna världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Petrus och Johannes är i förhör. Och det är en otrolig gäng som samlats. De högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas liksom Kaifas. Johannes och Alexander och alla av översteprästlig släkt. En enorm samling av Jerusalems religiösa elit. Som alla var mycket duktiga när det gällde teoretiska kunskaper om Gud. Utan att leva i personlig gemenskap med den levande Gud. Så när det gäller denna kraft som följde Petrus och Johannes, så kunde de inte annat än fråga. Tänk, de skulle vara Israels herdar, andliga ledare. Men när den stackars mannen som varit lam från födseln blir vidrörd av Jesus och uppres till ett nytt liv, så är man helt okänd med honom, vars kraft har helat mannen. I vilken kraft har ni gjort detta? Och vi ska uppmärksamma att det står att Petrus var fylld med den helige ande när han svarar dem på deras fråga. Både du och jag behöver fyllas av den helige ande. Det borde vara varje kristens bön inför var ny dag. Vi läser vidare i kapitel 4, verserna 8. Till och med 12. Då fylldes Petrus av den helige ande och svarade dem: Ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som ratades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Ja, längre än så är inte Petrus tal. Men det är kraft i dessa ord. Det vibrerar av den kristna församlingens urkraft. Och det är inte ett vacklande vittnesbörd om att var och en bli salig på sin tro. Det är inget både och. Men det är ett budskap, talat av en lärjunge som är fylld av Guds helige ande. En vind ifrån evighetens värld. Det var en mäktig församling han hänvände sig till. Den högsta myndighet i Israel, både religiöst och borgerligt. Och det är faktiskt första gången som Petrus och Johannes står ansikte till ansikte med judarnas högsta råd. Men Petrus och Johannes har sett Jesus uppstånden och blivit iklädda kraft från höjden. Och Petrus talade fylld av den helige ande. Det är den kraft som Gud ger sina vittnen i bestämda situationer när han ser att det är behov för det. För det är inte något man upplever en gång för alla och så är man därmed färdig med det. Nej, det hjärta som är fyllt av Guds ande är som lampan som brinner. Den förtär sin olja och måste ständigt fyllas på nytt. Det är därför vi om och om igen kan läsa att lärjungarna blev fyllda av den helige ande. Och vi förnimmer hur Petrus korta tal i ett ögonblick förvandlar rättslokalen till ett bönhus. Och det är två saker som står centralt i Petrus andefyllda tal, nämligen Jesu död på korset och hans uppståndelse. I sitt korta tal förkunnade Petrus också att Jesus är hörnstenen. Och han är verkligen kyrkans eller församlingens hörnsten, vilket han bekräftat genom sin uppståndelse. Om vi går år tillbaka, helt till berättelsen om Jesu födelse, finner vi orden: du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder, som det står i Matteusevangeliets första kapitel. Han är vår frälsare, och frälsare var hans namn från början. Petrus understryker att vi måste komma till Jesus för att bli frälsta. För det finns inget annat namn genom vilket vi kan bli räddade. Lagen, religion, ceremonier eller ritual kan inte frälsa oss. Endast i Jesu blod kan människan renas från sina synder. När en människa kommer till Jesus i tro, då blir hon frälst. Vi ska observera att Stora rådet hade lagt märke till att Petrus och Johannes hade varit tillsammans med Jesus. Verserna 13 till och med 16. När de såg hur frimodig Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att vänta utanför rådet och överlade sedan med varandra: vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem, och vi kan inte förneka det. Många människor i våra dagar säger att om de bara fick se ett under skulle de tro. Men det är inte sant. För vi har samma natur som dessa människor på apostlarnas tid som inte trodde. Det är inte ett förnuftsproblem, utan en fråga om vårt hjärtas inställning. Att vi inte tror beror på ett syndfullt hjärta. Den som inte tror på Jesus har ingen brist på fakta, men tror inte på grund av hjärtats fallna natur, som är en del av syndafallets stora och fruktansvärda skada. Vi läser verserna 17 till och med 22. Men för att ryktet inte skall spridas ännu mer bland folket måste vi varna dem för att hädanefter tala till någon i det namnet. Då kallade de in dem och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: tänk efter själva, om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då gav de dem en ny sträng varning, men släppte dem sedan. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisade de Gud för vad som skett. Ty mannen som hade blivit botad genom tecknet var över 40 år gammal.
Jag har en lunt som min far kosty, säkert över havet där stormen knyr. Vilt brusar vågen på ödslig led, när det kvällas och sol går ned. När det kvällas och sol går ned, när det kvällas och sol går ned. Jag är bland farliga skär att till oss min säkra rosar med. Slutessen havet i nattens fan skall min lots då föra mig trygg i hamn. Rasar en våg, bryter stormen red, när det kvällas och sol går ned. När det kvällas och sol går ned, när det kvällas och sol går ned. Hur lycklig jag är bland farliga skär, att min lots, min säkra lots är ned. Prövningar ofta mig möta här, stormig våg och närme mitt hem mig bär. Gud, för din himmel min själ bered, när det kvällas och sol går ned. När det kvällas och sol går ned, när det kvällas och sol går ned. Jag är bland farliga skär, att min lots, min säkra lots är med.
Vi har kommit till verserna 23 till och med 37 i Apostlagärningarnas fjärde kapitel, där Jesu lärjungar vänder sig till Gud i bön. Och därför att de hotas av fiender och möter stort motstånd, så ber de Gud stadfästa ordets förkunnelse genom att han räcker ut sin hand för att låta tecken ske i Jesu namn och att de ska få frimodighet att förkunna Guds ord. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad överste prästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sade: härskare, du som har skapat himmel och jord och hav och allt vad det rymmer, du som har låtit den helige ande säga genom vår fader David, din tjänare, varför förhäver sig hedningarna och varför smider folken fåfängliga planer? Jordens kungar träder fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din heliga tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontus Pilatus, hedningarna och Israels folk. Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur det hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Idag är inte kyrkan så säker, utan famlande och har förlorat sin kraft. Kyrkan idag diskuterar ofta vilka metoder man ska gripa till för att få folk till kyrka eller församlingslokal. När kyrkan inte längre är ett kraftcentrum, så måste man satsa på underhållning, mänsklig uppfinnsamhet och professionell marknadsföring. Vi måste vara klara över hur de första lärjungarna prioriterade. Studiet av Guds ord hade stor plats. Bönen stod mycket centralt. Och vi ska lägga märke till att de bad inte att förföljelsen skulle upphöra, utan att de skulle få mod att uthärda den och kraft att tala trots den allt mer tilltagande fiendskapen mot budskapet om Jesus. Och vers 31. När de hade slutat be, skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den helige ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Ja, så mäktigt stadfästes den helige andes närvaro, som ett tecken på att deras bön hade blivit hörd. Och resultatet var inte att de vittnade om att marken skakade, det vill säga, de vittnade inte om upplevelsen, men om Jesus. Och vi läser verserna 32 till och med 35. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. Det som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Det vill säga, de levde ungefär som en del judar lever i kibbutz i Israel idag, där de kollektivt arbetar tillsammans. Och den som bor där, han är så rik som vad kibbutzen är rik, eller så fattig som kibbutzen är fattig. Och den ekonomiska situationen i urförsamlingen var tydligen ganska ansträngd, eftersom många av dem som tillhörde församlingen var galileer, som livnärde sig som fiskare vid den galileiska sjön. Det gällde även en del av apostlarna. Men i den kristna gemenskapen så hade omsorgen för allas bästa en central plats. Däremot är det inte rätt att uppfatta det här avsnittet som om församlingen principiellt praktiserade egendomslöshet. Och skriften säger inget om att Jesus givit lärjungarna order om att leva i kollektiv. De skulle börja sin gärning i Jerusalem, men de skulle inte förbli där tills alla i Jerusalem var omvända, för då hade de aldrig nått längre ut än till Jerusalem. Och därför tror jag att det är rätt att säga att förföljelsen som senare kom var det medel Gud använde för att sprida Jesu vittnen och därmed sprida evangeliets budskap. Jesu order var: börja i Jerusalem, så till hela Judeen och han preciserade att de också skulle gå till Samarien, även om judar inte ville ha något med samarier att göra. Men Guds frälsningsbudskap gäller alla stammar, folk och tungomål, även de som är samarier. Ja, det ska förkunnas till jordens yttersta gräns. Därför måste Gud låta kollektividyllen krossas. Jerusalem skulle inte bli ett kloster eller ett kristet drivhus. Men Jerusalem skulle vara utgångspunkten för Jesu verksamhet intill han kommer åter.
Jesus var världen.
Sist i det här kapitlet ska vi lägga märke till Josef som kallas Barnabas, vers 36 och 37. Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son, sålde också han en åker och lade ner pengarna framför apostlarna. Och vi ska möta denne Barnabas igen senare, när vi kommer till kapitlen 11-14 i Apostlagärningarna. Och med det så säger jag tack för den här gången. I nästa program ska vi vandra genom Apostlagärningarnas 5:e kapitel. Till dess säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm.